Hurra, hurra! Äntligen får vi sätta oss ner och prata lite politik igen. Det ska bli ganska mycket pengar och budget i detta avsnitt. Kan jag varna redan nu? I studion sitter politiska journalisterna Jenna Emtö, Freddy Wahlström. Jag heter Joakim Runtar, programledare. Tycker du om det du hör får du jättegärna trycka på hjärta, så favoritmarkerar du oss, och så trycker du på alarmklockan så får du notiser alltid när vi pruppar ur oss nya avsnitt. Vi brukar hålla oss till en gång i veckan, fredag. Men ibland så förivrar vi oss och ger ut lite mera. Klockan är 10:50, fredag eftermiddag, när vi spelar in detta. Det som den här veckan handlar om i politisk väg är ju ganska mycket budgetramförhandlingar. Och det som man kom fram till var att det ska sparas 400 miljoner euro denna gång. Jenna och Freddy, ni har följt med det här. Var de här förhandlingarna en promenad i parken, eller var det blodiga slagsmål?
Ja, väl lite mellanmjölk kanske. Okay. Ändå också med med tanke på resultatet, vad som kom ur dem. Att de enades om spar för 400 miljoner euro, men det var inga nya nedskärningar. Det är nedskärningar som inte har lyckats av en eller annan orsak under den här regeringsperioden, så de behövde hitta...
Mm. Alltså skåpmat.
De behövde hitta hur de skulle kunna kompensera det helt enkelt. På ett sätt så fortsätter ju liksom den ekonomiska linjen väldigt mycket, att man fortsätter liksom, när det ska sparas så riktas det mot statsförvaltningen, och vården fick vara en stor betalare för de här för att hitta de här pengarna helt enkelt.
Vården får stå över hälften av de här 400 miljonerna.
Men jag menade
miljonerna.
Kanske mellanmjölk på det sättet att det var liksom inga så här, alltså de största nedskärningarna och största linjeförändringarna har de gjort under tidigare ramförhandlingar och budgetförhandlingar, och det kom kanske inte heller, men det visste man nog på förhand också, för att både statsministern och finansministern i tur och ordning hade sagt att det finns inga pengar, det vet ju alla redan, så att man tänkte inte heller att det skulle komma några fantastiska lösningar på tillväxtproblemen, arbetslösheten eller levnadskostnadskrisen i och med kriget i Mellanöstern, men förväntningarna var inte så stora, men resultaten blev inte heller så stort. Eller det blev ganska magert faktiskt.
Ja, du frågade, det var en promenad i parken. Men nu var det ju en promenad i parken om man jämför med vissa tidigare förhandlingar just på våren, när man då också ska skriva den långsiktiga planen för flera år framåt. Kom ihåg till exempel Sanna Marins regering, när det tog 7 dagar att få ihop en. Komma överens, och Centern höll på att gå ut ur hela regeringen, inte bara förhandlingarna.
Just det.
7 dagars budgetförhandlingarna då.
Mm. Och det här tog
då
två.
Då står man utanför ständahusen.
Ja,
det var ganska varmt den våren. Lyckligtvis.
man har reserverat 2 dagar och det tog 2 dagar. Och sen så tänkte jag också att det här sa ju också finansministern själv, att det här är inte alls som det var i höstas. Så att hösten var också jobbig. Jag vet inte om hon då syftade på att en av de dagarna gick ju åt att tala om spelregler inom regeringen när det gällde rasismen.
Rasismbudgetförhandlingar.
Ja.
Exakt, så på det sättet så det var liksom inga stora skandaler på det sättet, och inga just utmarscheringar, men kanske lite så där blandade bud kring hur lätt eller hur snabbt det här ska gå i alla fall. Det reagerade jag på.
Mm. Vi har en liten potpurri, alltså Petteri Orpo var väldigt positiv om att det här är bara att klubba igenom, mellan till exempel Anders Adeklöjts och Ricka Purra var inte alls av den åsikten. Vi kan lyssna lite.
Mä olen nyt tällä hetkellä hyvin positiivisella mielellä siitä, että me ollaan lähellä ratkaisuja.
Millaisissa tunnelmissa tänään neuvotteluihin, ja saadaanko tänään valmista?
No se lienee mahdollista, mutta ei mitenkään kirkossa kuulutettu.
Eri osa-alueita viimeistellään ja...
Tuleeko valmistaa ennen eduskunnan istuntoa vai meneekö?
Kyllä uskoa, että tulee.
Iltaan menee.
Oma tavoite on se, että me pysyttäisiin iltapäivällä päättämään ja tiedottamaan riihen tuloksista.
Alltså Petteri Orpo var väldigt optimistisk, men Adeklöjts var sådär att det kan hända att vi klarar av det här snabbt, medan Ricka Purra var ju sådär att nej, det här kommer inte att gå enkelt. Hon hördes lite dåligt.
Ja, hon hördes, hon var lite längre bort från mikrofonerna, men hon menade att liksom det här var dag två när de gick in i ständerhuset, att det kommer nog ta hela dagen, och att först i kvällen hoppas hon att de har ett resultat som de sen hade då sent i kvällen. Men medan Petteri Orpo tänkte att det blir klart på eftermiddagen, och men Samlingspartiet hade också gjort reklam för att han skulle vara med i olika tv-sändningar där. Klockan 9 skulle han sitta i A-studio och sen skulle han vara med i 10:ans nyheter på Majkaren, men de fick han ju ställa in sen.
Men ni båda alltså var där i Ständerhuset och följde medieförhandlingarna. Var det spänt liksom i korridorerna eller var det avslappnat? Alltså vad hände där?
Alltså man får ju inte komma in. Eller i alla fall då första dagen får man väl komma in, men då var inte jag där. Men annars så står man ju bara ute på trappan och spejar efter vem som kommer in och vem som går ut. Och du hade morgonpasset där på onsdagen.
Jag stod en stund på onsdagen, alltså i Ständerhuset, så fick man tidigare, innan coronaepidemin, så fick man komma in. Det ordnades med ett rum för journalister att sitta i under de här långa timmarna och dagarna. Men det där efter coronan, när corona kom så kunde man ju förstås, då fick ingen sitta inne någonstans. Och så upptäckte man att det här är mycket skönare att hålla journalisterna ute på trappan. Så att nu för tiden står man utanför. Men jag tycker att det är ju ändå inte så stor skillnad på, jag menar, då säger ju alltid statsminister säger en sak, finansminister säger en annan om hur länge det tar, och det är enda vettiga frågan man kommer på när man står där på trapporna och då springer förbi och så, när blir ni färdiga? Och, går det bra?
För det är det enda de kan svara på, för att om man börjar fråga att vad är det som är svårt just nu, vad är på bordet,
här,
så är de bara nej.
Allt går bra, blir vi färdiga om 15 dagar.
Bara, vad är det, mycket så här, papper ska läggas i rätt år, det ska skrivas under med det. Alltså det är liksom, det blir så himla okonkret.
Mm. Och vanligen brukar det vara så att statsministern, lite för att också tala till de som sitter och förhandlar, brukar vara positivare. Säga det går bra och vi blir nog klara i tid.
Och det har ju varit hans roll under hela den här regeringsperioden att vara den här.
Men så sa Sanna Marin också regeringen. Och Sipilä, så vitt jag kommer ihåg, så likadant att statsministern alltid liksom gjuta olja på vågorna. Och åtminstone när nebbiga journalister försöker få liksom en vad heter det, någon skup här. Att nu är det svårt i förhandlingarna.
Så sanningen ligger väl någonstans där mitt emellan. Men alltså jag stod där på kvällen och eftermiddagen, så var det just väldigt oklart. Så att vad är det som egentligen dröjer? Man liksom förstod nog att till exempel den här distributionsskyldigheten, alltså hur mycket biobränsle man måste blanda in i bensin och diesel. Att det var en fråga som körde ihop sig. Att det var Sannfinländarna ville alltså lätta på den här skyldigheten för att då tänker man sig att det blir billigare vid bensin- och dieselpumparna där priserna nu har ökat på grund av kriget i Mellanöstern. Men det här var ju ingenting som varken Samlingspartiet eller SFP ville gå med på. Så det var en fråga, men annars var det liksom svårt att få veta att vad var det som var liksom, så att säga, problemet. Att liksom, tidigare har den här regeringen ändå, som vi har sagt i tidigare poddar, inte behövt ha hela 2 långa dagar på sig att bestämma. Man brukar kunna klubba igenom det ganska snabbt, men
det blir allt svårare och svårare att hitta de här ersättande sparmålen. Och det såg man ju också på det att det, de ställen där regeringen nu bestämde sig att spara, alltså ta in pengar, så är ganska långt de samma målen som man redan tidigare har tagit från, alltså det statsförvaltningen, de socialorganisationerna, tredje sektorns organisationer. Så att det visar på att man har liksom gång på gång den här regeringsperioden ältat av liksom, skulle man kunna ta det här? Ska vi ännu en gång titta om det går här? Och då har man liksom gått 3-4 gånger genom allting. Så då är det bara liksom lättast att ta därifrån man redan har gjort.
Och här hjälpte det ju att byta social- och hälsovårdsminister då, från Josa till Rydman, som genast kunde plocka fram 200 miljoner.
Det hjälpte nog säkert i de här förhandlingarna, tror jag, att det där.
Men om vi funderar
åtminstone på Josas personliga hälsa är säkert bättre nu när hon inte behöver delta i de här budgetarna.
När hon inte behöver sitta med i regeringen Orpo. Vad ska vi säga av de här 4 partierna, Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska Folkpartiet, Kristdemokraterna? Vem vann och vem förlorade i denna budgetramförhandling?
Alltså, som sagt, det var ju inte så stora förändringar som kanske kom. Alltså, det är klart att det hände saker, att de liksom vill skjuta in mer pengar i byggbranschen för att få igång tillväxten. Hushållsavdrag höjs, också avdrag för arbetsresor. Så att det liksom fanns vissa saker, som så gjorde man också om företagarpensionerna, vilket var en stor reform. Men annars så var det inte så, som sagt, så stora förändringar, så att det är svårt att tyda så där att de här vann och de här förlorade. Mm. Jag tyckte det verkade lite som att som Freddy också sa, att det är liksom svårare att hitta de här sparmålen, och för varje grej man gör så måste ju sparas någon annanstans ifrån, så att då blir det lite att det är liksom ganska så där att alla fick lite någonting. Att när vi stod där ute på Ständerhusets trappa och just väntade på att vad är det som dröjer där på kvällen på onsdagen, att är det något som är svårt, hade kört ihop sig kring någonting, så var det en tjänsteman som stannade och pratade och sa att nej, inte är det egentligen någonting som är svårt, men alla ska ju ha en fjäder i hatten. Och sen så fick han också fråga om det har varit trevlig stämning där inne, och då sa han inte så mycket utan log bara lite innan han gick därifrån. Men som vi redan var inne på, så alltså sannfinländarna fick ju inte genom den här distributionsskyldigheten, alltså att hjälpa bilisterna, men man stödjer ju nog bilister på andra sätt. Man sänker bland annat bilskatten, och som sagt avdrag för arbetsresor höjs eller sänks, så att man kan få mer pengar där. Mm. Sen så fick de genom ett torvpaket.
Det var ju från torven mitt i allt alltså.
Den har väl funnits där hela tiden.
Ja, det kändes som en väldigt otippad återkomst. Nu kör vi torv.
Ja, men det är någonting som de har varit väldigt nöjda över. Att de har liksom, att nu ska vi, hur uttryckte finansministern så liksom, man skulle säga någonting med stolthet. Att man ska liksom få tillbaka stoltheten i torvproduktionen.
I torven, ja.
Ja, alltså, torvproduktionen ska ju liksom köras ner, men samtidigt nu så skjuter man till pengar. Så det har nog varit lite sådär blandade reaktioner. Att dels är det inte så mycket pengar som delas ut överlag, och sen så kanske det skickar lite blandade signaler.
Ja, det kan man säga.
Men sen så det som både sannfinländarna och SFP har målat upp som en vinst på lite olika sätt förstås, är det här med biståndspengarna. Att man skär i lån till biståndssyften med, 35 miljoner. Medans SFPs Anders Adekreutz var nöjd att man inte skär i liksom det egentliga biståndsstödet. Men samtidigt så försvinner ju då pengar från den här låndelen.
Vad menas med det? Varifrån staten lånar för att få pengar till bistånd?
Nej, eller? De lånar ut till olika biståndsprojekt.
Just det, så i den biten skär man ner. Okay.
Vad heter det? Men ja, så den här biståndsbiten har varit det sannfinländarna enligt sannfinländsk politik sett som en stor vinst. Det här är ju någonting som sannfinländarna liksom länge har drivit, att det läggs så mycket pengar på bistånd. Och jag tycker bara att det är intressant att han som, alltså Ville Tavio, som är utrikes- och biståndsminister, var liksom jättenöjd med att det skärs i det här. Och det är liksom inte konstigt med tanke på vilket parti han representerar. Nej. Men det är nog så här, går emot hur många andra ministrar jobbar med, att de skulle kanske inte glädjas åt att nu skärs det i min sektor.
Nej, just det.
Liksom, gud vad bra, det här är liksom, yes.
Så det är ju... Regeringen har väl skurit 1 miljard i bistånd sammanlagt under sin år.
Exakt, det lyfter han också upp. Det är mycket, mycket gott som har gjorts för biståndspolitiken.
Man kan säger, det så också.
Säger alltså enligt sannfinländskt perspektiv.
Ja, ja.
Men sen så var det som sagt att alltså det var så här små, mindre liksom vinster så att säga. Så hushållsavdraget var viktigt för SFP har de sagt. Åbo Akademi ska få mer pengar. Svenska Teatern blir äntligen en nationalscen. Som Operan och Nationalteatern och sådär. Men att det är liksom ganska mindre saker som sagt. Och KD hade ett krav på att man skulle ändra studiepenningen för flerbarnsföräldrar. Så att ju fler barn man har, desto mer studiepenning ska man få. Och det fick de igenom.
Och sen... Så det är lite ditt och datt. Alltså. Men har man slutat med det här, alltså de här sysselsättningsåtgärderna som man har, alltså 100 000 jobb, man har övergett det?
Alltså sysselsättning och tillväxtåtgärder finns här i den här uppgörelsen. I varje fall kallar regeringen för tillväxtåtgärder. Men de är ganska små. Här finns inte några stora jättegrejer. Och partierna, SFP till exempel, hade ju tidigare haft olika listor på tillväxtåtgärder. Så de har kommit med till och med sådana som det där har gått emot regeringens linje. Till exempel att återinföra det där skyddade beloppet som en arbetslös får tjäna. Det hade SFP som parti vill att man återinför, fast regeringen bestämt att ta bort det. Men jag tror att det beror på... Jag tror inte att någon några av partierna, eller inga av partierna har fått igenom jättemycket så här liksom godbitar eller godsaker till sina väljare. Och jag tror att det beror på att i de här budgetförhandlingarna så beställer man alltid en färsk prognos av finansministeriet både på hösten och på våren. Och partiledarna får se den innan den publiceras. Den här färska prognosen kommer att publiceras, tror jag, nu i veckan. Partierna fick se den. Den såg ganska hemsk ut beträffande de kommande åren. Och jag tror att det dämpar lite sen den här liksom värsta viljan att börja gräla och slåss om att få igenom just sina saker. Så därför tror jag att det ändå blev färdigt på dag två på kvällen, så beror det dels till det. För att vad jag såg utanför ständerhuset var nog också ganska självsäkra sannfinländare ledda av partiordförande Purra, och de liksom till och med skapade en liten performance framför kamerorna liksom, du vet, sådär att vad kallas det när man liksom är i ring så här och liksom
alltså, var det som någon amerikansk fotbollslag?
Ja, lite så här, så ett korribollslag, så här, yes, nu går vi in och liksom fixar biffen.
Okej, det låter som Alexander Stubb och Juha Sipilä i tiden när de fistbumpa lite den stilen.
Och Soini,
obs, ja. Jag läste, Iltalehti hade en lång artikel där de har pratat med anonyma källor som berättar hur budgetförhandlingarna egentligen var. Och i den artikeln så kan man läsa bland annat att partierna kommer jättebra överens. En sannfinländsk källa säger till exempel att sannfinländarna har för tillfälle exceptionellt goda förhållanden med Antero Adlercreutz. De envisas med att kalla honom Antero hela tiden. Och så sa den sannfinländska källan att det tog Svenska Folkpartiet 3,5 år att förstå att vi sannfinländare inte äter barn till kvällsmål. Hur låter det här? Kan det hända alltså att sannfinländarna och SFP faktiskt är alltså chomisar nu efter de här åren?
De har ju nog blivit i alla fall vana med hur de ska förhandla med varandra och sitta vid de här borden och få igenom i alla fall lite av sin politik. Och ja, så nu har de ju säkert, alltså de har ju samarbetat mer nu än någonsin tidigare. Mm.
Tidigare har man kunnat läsa motsvarande anonyma källor från Sandfinland som har talat om Svenska Folkpartiet och Adlercreutz som väldigt dryga. Och så här. Men kanske de tongångarna har ändrat lite då, om man får tro det här.
Det kan hända att alla har lite liksom ändrat på sig. Mm. Liksom på
man har mötts i mitten.
Och kanske man bara också tänker att man ska nu dra igenom den här budgetförhandlingen, att det är den liksom vår sista ramförhandling. Vi går liksom ända in i mål och är liksom, jag vet inte, att man lite har checkat ur också liksom redan och börjar som sagt tänka på nästa val. Att det fick de också frågor om när de gick in i ständerhuset, både Adlercreutz och Purra, att märks det alls att valet närmar sig under de här förhandlingarna, och båda nekade förstås att det påverkar inte alls och syns inte alls, men det är nog sannolikt att det säkert också har liksom ändå.
Det syns åtminstone på ett sätt, det vill säga det att man nöjde sig med att för det här inkommande året bestämma om de här 400 miljonerna som ni talar om redan, liksom att man hittar de här, att anpassa med 400 miljoner, men man gick inte in för att anpassa mer för att förekomma de här kommande årens spar, utan det låter man nästa regering göra.
Okej, just det. Men alltså, vet vi nu då hur det gick för regeringen år på de här sparmålen som det satte upp i början då? Det var ju hur många miljarder var det?
Det gick inte så bra.
Nej, i början var det väl 6 miljarder euro som de skulle anpassa eller stärka den offentliga ekonomin med. Sen så höjdes det till 10. Och sen, ja, alltså, jag vet inte alltså vad det senaste är, men alltså, Revisionsverket hade ju där i början av året räknat på det här och att de faktiska anpassningarna var kring 3 miljarder euro. Mm.
Just det. Och den här budgetförhandlingen ändrar inte på någonting gällande det. För det är så små summor, frågan om här nu. Så att.
Nej, och knappast skulle man ha kunnat skriva eller komma överens om någonting som skulle ha gjort att man till exempel skulle ha nått det målet att budgetunderskottet skulle vara 1% av att budgetunderskottet skulle vara 1%, eftersom det nu är långt över 3, närmare 4 eller vad det nu är. Det skulle ha krävt liksom att man skulle besluta om
mer nedskärningar.
Som man har nog gett upp.
Ja, och sen så det där målet om 100 000 nya jobb eller nya sysselsatta, så det känns också svårt att hinna nå på ett år.
Alltså det är väl 100 000 fler arbetslösa ja. Nu, alltså det är 200 000 man borde...
Men man kan ju se så här att visst har vi fått 100 000 nya arbetsplatser, det är bara att det har ännu fler arbetsplatser försvunnit.
Ja, ja, precis. Hur har opposition...
Nej, men det var skämt, så kan man inte säga alltså, om man liksom vill hålla
sig. Skämt är tillåtna också inom politiken. Vad har oppositionen sagt? Politikerpodden. Vad har oppositionen sagt om regeringen Orpos sista budget?
Vad tror du?
Att de sa säkert att det här låter bra, hörni.
Yes, vi kör för det här.
Nej, herregud. De har ju krävt hela regeringens avgång. Och just att det här är ett bevis på att... Att den här statsministern inte vet hur man vänder skutan för Finland och att det här är ett obegripligt misslyckande, sa de gröna Sofia Virta och krävde som sagt att senast nu borde, vad heter det, regeringen eller statsministern förstå att fälla sin egen regering för Finlands bästa. Så att...
Vi kunde höra på Centerns Antti Kaikkonen och Socialdemokraternas Antti Lindtman säga precis... Antti och Antti, precis samma sak. Lindtman först.
Nu står det klart att regeringen har misslyckats så allvarligt att klokast det var att statsminister lämnade i sin avskedsansökan.
Hur är det då överlag nu då för ert förtroende för regeringen?
Vi anser att regeringen får gå bort.
Gå bort, regering, var Antti Kaikkonens hälsning. Ja.
Den får gå bort.
Ja, och alltså man är ju liksom som sagt kritisk till att det inte kommer liksom större insatser för att möta kriget i Mellanöstern, liksom de här olika, alltså levnadskostnadsökningarna. Men sen är ju som sagt alltså hela, eller stora delar av oppositionen har ju krävt att liksom den här samfundsskatten inte ska sänkas. Det bestämde ju regeringen redan tidigare att den ska sänkas 2 procentenheter och att det kostar över 800 miljoner euro. Så det tänkte de att i det här ekonomiska läget med den här arbetslösheten och alla andra kriser så skulle det vara bättre att dra tillbaka det beslutet och använda pengarna till något annat. Men det gjorde såklart inte regeringen, för att alltså regeringen har sagt att det är oansvarig skattepolitik och börjar ändra sig fram och tillbaka och vet det, företagarna behöver stabilitet och kunna liksom planera sina investeringar och beslut på förhand. Men samtidigt så drog de ju tillbaka andra skattebeslut, till exempel just höjde hushållsavdraget och ändrade också reseavdraget. Så att, det beror kanske lite på att det är väl en viss sorts skattepolitik som behövs för företagarna och en annan för konsumenter eller för vanliga finländare.
För vad de här oppositionens kritik kan väl sammanfattas med att regeringen anpassar för mycket och regeringen anpassar för lite. För att första andetaget ser man att det där, nu är de här nedskärningarna för stora, men sen det andra, varför i 17 har ni inte skurit ner eller anpassat för 1,4 miljarder euro som man borde göra om man vill liksom försöka uppnå någonstans.
Ja.
Så, men vilka de här eller möjligheten att anpassa för 1,4 miljarder euro, det hörde jag nog inte.
Men förutom den där samfundsskatten, det är ju den de kan hänvisa till, att det är ju enkelt att säga att ta bort den så sparar man så här och så här, eller så här mycket har
det. Ja, det var väl kanske möjligen vid 800 miljoner. Nu ska jag inte säga hur mycket det var.
Jo, ungefär 800 miljoner är det. Så att,
om företagen beter sig så som man vill.
Och vad heter det? Men ja, så har det ju varit som sagt jättestark kritik mot att man igen då skär i social- och hälsovården och just i de här tredje sektorns organisationer. Och att man liksom skär i statsförvaltningen, för att också det här leder ju sannolikt till att folk kommer behöva sägas upp inom både statsförvaltningen och organisationsfältet, och det leder väl också rimligen till fler arbetslösa.
Mm. Ja, det gör det ju. Ja.
Det är ju alltid det att det där, man borde se också vad de här alternativen är, och när man tittar i Socialdemokraternas alternativa budget från 2026, så har jag inte sett att de skulle ha annullerat alla de nedskärningarna i social- och hälsovårdsorganisationen, alltså den tredje sektorn. Utan det var den inte ganska lika ändå så regeringen, så att visst, man skulle skära ner lite mindre helt enkelt. Att det är sen svårt när man ska knoppa ihop den här till slut. Och sen Antti Kaikkonen tycker om det här med mummot och pappat, alltså mormor och farfar som man alltid liksom, och det var det som man tog fasta på nu, men där skulle jag säga att just det beslutet som handlar om serviceavgifter för dygnet runt boende, alltså sådana åldringar som alltså måste ha dygnet runt service, som inte klarar sig mer. Då ska man höja den andelen av den här mormors eller farfars inkomst som går till att betala det här serviceboende med några procentenheter. Och där ser jag då att den liksom då slår väl då jämnare ut, att den som har mera inkomster betalar lite mera och så här. Ett sånt beslut. Till skillnad från det här beslutet att skära ner i socialorganisationer, som i värsta fall liksom drabbar just de fattigaste. Att liksom hänga sig fast på det här serviceboendeavgiftshöjande som i bästa fall liksom leder till att det liksom proportionellt blir så att den som är rikare betalar lite mera. Så om man vill liksom försvara de fattigaste, så då borde man ha riktat in sig på något annat.
Vi ska få en ny regering. Ni var inne på det här, alltså att de här partiordförandena hade presenterats siffror och prognoser om hur framtiden ser ut, och de var alla helt tysta efter det. Och så har vi skuldbromsen på kommande som då följande regering ska binda sig till. Vem vill hoppa in i nästa regering i det här ekonomiska läget? Alltså vem vill ta över och fortsätta den här
rörelsen nu?
Rörelsen nu, ja.
Och SFP förstås.
Och SFP naturligtvis.
Men antagligen är det väl Socialdemokraterna, sant eller inte, man. Det var väl kanske därför kritiken var så hård igår. Eller tonläget så högt eller så uppskruvat att han kräver att statsministern avgår och regeringen avgår. Och menade väl att Socialdemokraterna ska ta över. Men samtidigt så finns det väl en frustration att man just inte har anpassat för den mängden som Socialdemokraterna just har velat med.
Och där har ju Lindman egentligen helt rätt, för att Sarja Saja sa ju i vår partidebatt här för någon vecka sedan, sa att jo, regeringens mål finns nog kvar, att det där, vi vill vara det här med minus 1% i budget underskott och få skuldsättningen ner, och att vilket skulle ju betyda att då borde man ju i de här förhandlingarna ha sett till att man försöker följa det här målet. Och det säger ju liksom Lindman nu att det där ni inte gör. Och det betyder då att nästa regering får ta emot hela det här.
Ja, och på hösten ska då alla partier parlamentariskt komma överens om 8-11 miljarder spar minus Vänsterförbundet. Vad tror ni om jag slänger, för då kommer det strunta i skuldbromsen?
Vänsterförbundet.
Alla partier. Ja. Ingen kommer att vilja ha den här skuldbromsen. För att man vill inte gå till val med de här 8-11 miljarders sparkraven.
Jag tror nog inte att man glömmer den. Det är nog,
man har kommit överens. Man har ju skrivit under ett papper.
Ja, men papper kan rivas.
Men EU-beslut då? Det bottnar nog i EUs finanspolitiska regler som vi måste följa.
Men har inte EU lindrigare krav än vad vi sätter på oss själva?
Lite, ja, men ändå ganska drakoniska. Mm. Men nu kommer det ju vara att Ungern har ju hållit på att strunta EU-beslut. Då kan vi ju bli ett Ungern förstås.
Sen så ser ju liksom de här siffrorna bara sämre och sämre, precis som finansministern visade upp, både våra räntekostnader och vårt budgetunderskott och så. Så att jag tror nog inte att nästa regering eller de här partierna vill, men jag tror att de förbinder sig nog till skuldbromsen när de en gång har sagt det. Sen blir ju frågan vad som faktiskt sen sparas eller anpassas sen, men att nu i alla fall så tror jag nog inte att det är någon som hoppar av.
Men jag tänker att det är ju många som talar för det här, alltså det går inte att spara oss liksom ur den här grejen som vi är i just nu. Det ser vi, regeringen Orpo har försökt, men det har inte lyft.
Jag tänker, regeringen Orpo säger ju själv att det går inte att spara. Vi måste försöka hitta på någon sorts tillväxtåtgärder.
Precis,
också.
Men, men tror ni att alla partier glatt kommer att slänga på den där skuldbromsen?
Nej.
Men
alltså du ställer kniviga frågor och det där. Jag tror att det, alla sitter här och ställer sig själva de samma frågan. Men alltså nu är det sommaren framför. Kan man få ha liksom sommarlov i lugn och ro innan man måste börja liksom
ta hit? Menar du för dig själv nu eller för politikerna?
Nej, jag blev satt mig nu. Jag är partiledare.
Ja.
Och sen, nu tror jag väl fortfarande att den här regeringen säger ju inte längre. För att nu har de ju liksom räknat upp de här olika externa chockerna. Liksom. Alltså statsministern räknade ju upp just här Venezuela och Grönland och handelskrig eller hot om handelskrig och nu liksom kriget i Mellanöstern. Så att man räknar väl inte med så stor ekonomisk tillväxt, men den tror jag fortfarande att folk hoppas, eller liksom politikerna hoppas på, särskilt de som ska ta över regeringsmakten nästa gång.
Och det är ju någonting annat än bara Hormuzsund och Venezuela och tullar och det här, för att det går ju bättre i andra länder. Varför drabbas Finland så hårt av det? Vad är det som, och det har hållit på ganska länge, det har hållit på sedan 2008 har en regering inte kunnat få liksom inkomsterna att täcka utgifterna, att man måste öka på låntagningen sedan 2008. Vad är det som liksom...
Men jag kan inte svara på för tillväxten helt, men Niko Mätänen, han är väl professor i ekonomi eller nationalekonomi.
Ja, och det är som ledare för det här expertrådet som utvärderar regeringspolitik.
Så han var med i vad heter det, Yles vad heter det, nyhetspodd här om dagen och sa att läget är inte liksom hopplöst. Att det målas kanske upp som att det är hopplöst när regeringen just har sina budgetförhandlingar och berättar om hur ekonomi står till. Alltså det är ju inte bra, men det är som sagt, hoppet är inte ute för oss, och vi skulle vara i en helt annan situation när det gäller vår skuldsättning och vårt budgetunderskott i och med att vi måste lägga mer pengar på vårt försvar och också att våra räntekostnader är så enorma. Det var ju någonting som finansministern också tog upp på den här presskonferensen.
Men det där var bra att han sa, alltså också för att jag kanske var lite för dyster här, just för att det där, om man tänker på hur regeringen har liksom talat till media och folket, så har ju liksom, det börjar med så dyster retorik, statsministern och speciellt då finansminister Purra. Och Purra har ju fortsatt med det ända tills nu, medan statsminister Orpo har försökt att komma in med så här, men hej, vi ska nog komma ihåg att hej, det blir bättre och tillväxten kommer snart, och lite ska vi börja konsumera och vara glada nu. Men det liksom låter ju så... pleto i jämförelse med den här domedagsretoriken. Ja, att ha den liksom lett till att man har blivit liksom, att vi finländare har blivit bara dystrare och dystrare till lags.
Jag tror vi har liksom hamnat kvar med den växeln som sattes igång då vid förra riksdagsvalet, för det var ju så Samlingspartiet ändå gick till val, liksom att man skulle förstå realiteten av Finlands skuldsättning och vårt budgetunderskott. Förberedde finländarna på att det kommer bli hårda tider. Och sen har vi liksom inte kommit ur det. Att vi är fortfarande kvar i det här. Att det är dåligt och det blir bara sämre.
Men det läste jag någon analys just av en ekonomisk förståelse på året. Att regeringen Orpo har inte helt...
Var det jag?
Det var inte du. Har inte begripit sig på det här med ekonomisk psykologi. Det vill säga att det här, hur folk känner sig också är jätteviktigt i konsumentbeteende och så vidare. Men apropå Riikka Purra och siffror. Du var Freddy på någon sorts finansminister Riikka Purras upplysning.
Jag inte var där, jag bara tittade på det på tv.
Du tittar på det på tv i alla fall. Men du har med dig ett litet klipp. Här.
Hon talar om en graf som hon smällde upp och rutan bakom sig.
Men det var vi på presskonferensen.
Det var på presskonferensen.
No, tämä kuva, tämän eteen voi kaikki hetkeksi hiljentyä. Silloin kun aloitettiin, niin se oli tuolla 800 miljoonassa. Ja katsokaa tuota kehyskauden loppua 2030, 6,2 miljardia.
Det låter allvarligt, jag vet inte vad hon talar om, men det låter allvarligt.
När vi börjar.
Och hon säger alltså att här, inför det här så kan vi alla hiljentyga. Hur ska vi översätta det? Att här ska alla...
Vi kan liksom låta oss...
lugna sig.
Låta det smälta in.
Ja, just det.
Och den stora morran hon pratar om är såklart räntorna.
Just det.
På alla våra lån. Som är skyhöga.
Räntekostnaderna, alltså hon säger att när vi började så var det 800 miljoner euro i året. Och så visar en stapel som bara stiger och stiger. Och sen 2030, och det var 2022, men 2030 så är det över 6 miljarder i året som staten ska betala bara för att täcka de här räntekostnaderna.
Det vill säga efter nästa regeringsperiod så är det uppe.
Just det, jo. När nästa regering håller på att sluta så är det uppe. Om inte nästa regering hittar på något jättefiffigt, eller om man får en bra ekonomisk tillväxt. Okej, det här absolut summan kommer ju att vara den samma ändå. Man måste betala de här räntorna för lån som man tagit nu. Och om man tar lån i det, om man fortsätter att ta lån så som det nu ser ut, så då kommer räntekostnaden att vara över 6 miljarder per år.
Och vi behöver ju ta lån för att kunna finansiera det vi har just nu. Så att, ja. Men där undrar jag, kan man inte få förhandla om? Kan man inte ringa någon bank?
Ja, just
förhandla om de här
man kan
räntorna.
Alltid ringa en bank.
Amorteringsfritt. Ja, men då ska ju ändå med räntorna, vad heter det, betalas.
Jo,
ja.
Jag skulle vilja att någon pratar med någon om de här räntorna. Att går det inte någon går det inte att göra? Gör man inte så här i bankvärlden? Gud, jag avslöjar mig själv att jag har dålig koll på räntor.
Men man kan ju, man kan, och det görs väl, alltså finansministeriet skickar till statskontoret sådana här liksom, förslag, eller egentligen direktiv på hur denna lån man nu ska ta, det korträtta eller så med lång maturitet och hur liksom det ser ut just nu. Och det där nu ska jag inte heller säga för mycket, för jag är inte helt säker på hur det har gått de senaste åren, men de har lite ändrats och det där beroende förstås ett längre lån har ju alltid lite högre ränta än ett kortare lån. Men sen å andra sidan, om man tar ett kortare lån, så tar man den risken att sen när det går ut, om man måste ta ett nytt lån för att täcka de gamla täcka kostnaderna, så kan räntorna stiga mycket högre sen. Men det är alla vi som har bostadslån vet det där.
Hur är det med att investera i bitcoin och kryptovaluta och sådant? Skulle det vara någonting för?
Hallå, jag tar och ringar till den Mika Niemel.
Det är bra. Freddy Wallström, Jenna Emt, Joakim Runt, tacka för att du orkar lyssna. Om du har lösning på hur vi får Finland på fötter, mejla politiken@yle.fi.